lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé.
Varmt välkommen till Kommunikationspodden med Max Landegård och
Caroline Thunved.
Vad glada vi är att du som lyssnar också lyssnar på oss. Om du har tips på gäster som du vill höra i Kommunikationspodden så kan du mejla till max@storstad.io eller till Caroline på
caroline.tuneved@svcom.se.
Och idag så har vi gästen Marianne van Rooyen som är sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi återkommer till henne alldeles strax. Caroline, du kommer snart kunna titulera dig författare.
Ja, precis.
Berätta, du har ett bokprojekt som snart kommer att lanseras.
Ja, 28 november så är det bokrelease för Johanna Lindell på DIK, hon är vd på DIK, och min bok som heter Om det inte vore för oss. Den började egentligen på en lunch i Almedalen förra sommaren där vi började prata om ifrån våra olika medlemsorganisationer kommunikatörens roll och ibland ifrågasättande som det var då, nu betydligt mer ju tyvärr. Vi kommer att prata om liksom, undrar om det inte, eller kommunikatörer är ju möjliggörare för demokratin och varför är det så få som lyfter det perspektivet, och då ville vi utforska det lite grann, så då har vi träffat 13 fantastiska kommunikatörer genom Sverige och pratat med dem, och de har fått berätta om vad de gör och sin roll och hur de ser på kommunikationens vikt för samhället. Så att vi skopade in det på offentlig sektor. Och sen så är det Johanna och jag som reflekterar kring de här intervjuerna. Och så har vi ett fantastiskt efterord av professor Lars Nord med oss.
Hur har resan varit med att skriva? Och dessutom tillsammans med en annan?
Ja, det har varit skitkul. Ja. Och det roliga är att Johanna och jag känner inte varandra speciellt väl. Alltså inte alls egentligen, innan. Och det har gått hur bra som helst. Ja, så det är ju också en fantastisk resa i det, måste jag säga. Dels var det väldigt intressant att träffa alla de här människorna. Samtalen blev långa och härliga, fantastiska samtal. Och sen så var det sommaren med boken. Som det ju behövde bli då. För det var då vi skulle reflektera och skriva de texterna.
Har ni skrivit vartannat kapitel eller hur har ni lagt upp det?
Nej, vi har haft lite olika uppgifter och vi har reflekterat tillsammans. Jag har reflekterat lite mer och Johanna är ju otroligt skicklig på att få ihop de här intervjuerna till fantastiska berättelser. Så men det är verkligen en bok tillsammans med våra olika perspektiv. Det är jättespännande. Jag sitter och undrar om inte vi har pratat om boken förut, men det kanske vi inte har.
Nej, ja, vi har vidrört den, men nu är det ju snart, nu står den ju begrepp
att
släppas.
Ja, men precis. Det är jättespännande, jättekul. Att vara författare nu, så här, när vi, boken är ju på tryck, liksom, då är det ju så här, jag kanske kan göra det där igen.
Jaha.
Ja. Precis när vi där i augusti lämnade in liksom, första, då tror jag att jag sa att det där var nog inte riktigt min grej. Utifrån att jag upptäckte en sak, och det har jag nog aldrig förstått, att när du skriver en bok då hör du din egen röst precis hela tiden. För att du hör ju dig själv när du skriver.
Och vad tänker du om det då?
Jag tyckte det var jättejobbigt.
Det är därför jag skriver böcker.
Ja, nej, men alltså jag tyckte att det var sommaren med boken blev liksom sommaren enbart med Caroline. Så att jag vet att jag satt mycket ute i min trädgård och skrev, men att jag gick upp till min man ganska ofta och sa så här, kan inte du bara prata utan stopp? Så jag kan få höra på någonting annat. Ja, jag lyssnade jättemycket på andra poddar och vår podd igen. Och det är ju faktiskt ett tips. Gå tillbaka till gamla avsnitt. Åh, vad det är härligt.
Mm.
För det finns väldigt mycket bra gamla, äldre avsnitt i podden som fortfarande är mycket, mycket aktuella.
Mm. Du pratar om Kommunikationspodden alltså.
Absolut.
Som vi lyssnar på nu.
Den har ju funnits med länge.
Ja,
du gjorde ju den själv från början.
Mm. Ja, den har ju funnits i 4 år nu.
Ja.
Jaha, Marianne van Rooyen, verksamhetsledare eller vad ska man säga, sjukhusdirektör för Akademiska i Uppsala. Själv också läkare och har ju omnämnts som att vara en väldigt visionär och empatisk ledare. Vad vill du fråga henne?
Ja, men Marianne fick ju vårat pris, Stora kommunikationspriset för bästa kommunikativa ledare i våras. Så det är klart att jag vill fråga henne lite grann om hur hon ser på kommunikativt ledarskap och hur hon jobbar med kommunikation. Hur hon ser på kommunikation. Hur viktigt hon anser att det är. Sen vet jag ju, jag tycker att det är jättespännande för att nu får jag berätta vilka de här 13 personerna är. I boken så har jag faktiskt Akademiska sjukhusets kommunikationschef Johan med. Och det samtalet handlade väldigt mycket om varumärkena. Alltså sjukhusen på en marknad. Och hur duktiga vi är i Sverige på sjukvård. Alltså globalt. Och att det är en marknad för alltså ett väldigt, väldigt duktiga läkare, väldigt, väldigt duktiga specialistkirurger och så vidare.
Mm.
Superhäftigt.
Ja, det är ju coolt.
Ja.
Det är därför jag tycker om att betala skatten med tanke på att det är så billigt att vara sjuk i det här landet.
Mm.
Faktiskt. Det kostar ju på andra sätt också såklart, så det är ju ingenting som man ska trivialisera. Men man är ju positivt överraskad att det är varje gång faktiskt som man har varit på sjukhuset eller någon släkting framförallt kanske har varit på sjukhuset att det kostar bara ett par hundralappar. Liksom.
Mm.
Det är fantastiskt.
Det är helt fantastiskt.
Och så får man den vården som man får ändå som är på en väldigt hög nivå. Ja, vad trevligt. Men då bjuder vi in Marianne van Rooyen till Kommunikationspodden.
Ja.
Marianne van Rooyen, varmt välkommen till Kommunikationspodden.
Tack, kul att få komma hit. Jätteroligt.
Född och uppväxt i Katrineholm, som från början vet jag hette Fulbonäs, visste du det?
Nej, inte alls.
Det var en gård som låg i Katrineholm som först hette Fulbonäs, gården. Mm. Sen döpte ägaren om den till Katrineholmsgården och då fick hela orten det namnet också då. Men det är inte det vi ska prata om nu. Men det var där du var uppväxt och du valde, innan vi går in på dina meriter som du har idag, så började du med att välja läkaryrket. Men pappa, som man tänker ju annars att med läkarsläktare så är det alltid sådär att mamma och pappa var, men din pappa var konduktör.
Just det, jag tror att det var därför vi bodde i Katrineholm. Det var ju en järnvägsknut.
Ja, verkligen.
Så att, det var nog så att han flyttade dit SJ ville att han skulle vara.
Mm.
Och hur gick, för du valde mellan lite olika jobb i början.
Nej, men när vi bodde i Katrineholm då älskade jag att gå och handla på Konsum. För tanten som satt i kassan hade så här lila hår och det tyckte jag var snyggt.
Mm.
Så att jag hade 2 drömyrken. Det ena var ju att jobba på Konsum.
Mm.
Och det andra var att bli doktor. Och den här doktor var någon liten här, säkert en effekt av att jag hade ganska mycket öroninflammationer. Och då träffade jag doktor Sänk på Kullbergska sjukhuset.
Mm.
Så det var nog liksom ett tydligt yrke och så klart romantiserat också.
Mm.
Men doktor eller jobba på Konsum, det var då på 60-talet i Katrineholm.
Mm.
Och sen började du som förlossningsläkare.
Mm.
Vill du berätta om varför du valde just den inriktningen?
Ja, egentligen så när jag läste medicin på Karolinska institutet så ville jag göra allting. Jag tyckte att allt var jättekul. Neurologi var kul, internmedicin, varenda kurs som jag gick så tyckte jag att det var kul. Men sen gör man ju AT, sån här allmän tjänstgöring, ungefär 2 år efter att man har tagit examen. Och då kände jag jättemycket att jag vill göra någonting där man dels träffar patienter under en begränsad tid. De kommer in med en åkomma eller vad de nu har, en graviditet. Och sen så hanterar man dem då och sen är de klara. Mm. Inte så här jobba som allmänläkare och ha patienterna år ut och år in. Och sen så vill jag göra någonting med mina händer. Man tittar på patienten, känner, pratar så här. Inte tittar på så mycket provsvar. Så när jag hade gjort AT, då landade jag egentligen lite in i kanske ortoped eller öronläkare eller gynekolog. Och när jag läste medicin så frågade de mig när jag gick sista kursen, gynkursen, om jag ville, vill inte du komma och vicka här sen? Så att jag hade det. Så sen när jag hade gjort AT så kontaktade jag Karolinska och så sa jag, kom hit. Mm. Och då blir man ju gynekolog och det handlar ju om allt från liksom puberteten till klimakteriet, cancer, inkontinens, förlossningar och så. Och då tyckte jag från början att det var så läskigt att vara på förlossningen. Mm. När man är doktor där, då ska man ju...
Rädda liv.
Man ska rädda liv, ja. Man kan fatta beslut och det kan... Det är ja eller nej liksom, ibland på liv eller skador eller så. Men sen så liksom växte jag in i det där och ja, tyckte att det var otroligt kul. Det är faktiskt ett fantastiskt jobb. Mm. Man är så nära de här kvinnorna och föräldrarna i de viktigaste stunderna i deras liv.
Vad är det du har lärt dig om människan som förlossningsläkare som du kanske inte hade fått reda på annars?
Ja, men jag tänker att det som gynekolog så träffar man ju kvinnor och de berättar mycket för sin gynekolog. Gamla kvinnor och unga tjejer och man får höra deras tankar och de berättar om sitt liv, sina partner, barn man inte fick eller barn man fick eller barn man förlorade. Och ja, men kvinnor eller människor är så otroligt starka. Det har jag verkligen lärt mig. Man reser sig ur det som man tror att man aldrig kommer att göra. Och jag också träffat, jag har ju också berättat för föräldrar att barnet i din mage lever inte. Och då kan man ändå säga det, att det här är liksom det hemskaste som händer. Men jag, det här har jag varit med om förut och jag vet att man bär det med sig, men man klarar det. Och så har jag också fått någon ödmjukhet för att människor reagerar olika på olika sätt. Och att det inte, inget är bättre eller sämre. Så det tycker jag. Sen tycker jag att jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv och utifrån ett ledarskap. Att där måste man... Man pratar i teamet med barnmorskorna och föräldrarna och vad ska vi göra, tar vi framåt. Men när det gäller så är det jag som bestämmer. Och sen måste jag stå för det beslutet. Ibland kan man bestämma om sig, då får man stå för det. Och sen får man stå upp för det och vara där och möta alla utifrån hur beslutet landade. Och man får möta människor som är jätteglada, människor som är arga, i kris, upprörda. Och man ska ändå vara där. Jag tycker jag har lärt mig mycket om människorna, om mig själv och om att vara chef, tror jag.
Det är fint.
Du har varit på Akademiska sjukhuset i Uppsala sedan 2013 nu. Hur har den tiden sett ut i korthet till var du är idag?
Jag rekryterades, innan det så var jag ju verksamhetschef på kvinnokliniken på Karolinska som är en stor klinik på både Huddinge och Solna. Och sen kände jag att jag var lite färdig med det. Jag ville jobba liksom högre upp i sjukhushierarkin. Och då sökte jag mig till Akademiska, till det som då hette divisionschef. Då blev jag chef liksom för kvinnor och barn, sjukvården, lite medicinska sekreterare och någon labb. Redan när jag rekryterade så sa han som var chef där att det kanske kommer att hända något. Han rekryterade 3 personer samtidigt, 3 divisionschefer. Och jag rekryterar er för att ni ska passa ihop ungefär. Så jag jobbade 1 år som divisionschef och sen blev det en omorganisation. Och då fick jag en roll som biträdande sjukhusdirektör. Och då hade jag ett ansvar för verksamheten och jobbade mycket med verksamhetschefen och så här. Och sen omdanades den, när jag bytte sjukhusdirektör så fick jag ett produktionsansvar och så där. Men sen för ungefär snart 3 år sedan så slutade den sjukhusdirektören ganska snabbt. Och då blev jag tillfrågad om jag ville bli tillförordnad på den tjänsten. Och sen fick jag den tjänsten. Så nu har jag varit sjukhusdirektör i 3 år snart.
Härligt. Måste man vara, kanske en jättedum fråga, måste man vara läkare för att bli sjukhusdirektör?
Nej. I grunden? Nej, det tror jag inte.
Om man vill ha respekt som sjukhusdirektör så måste man vara läkare.
Jag vet inte, jag tror inte att man måste vara. Men jag tror att det är bra, för man är ju ganska grundad i verksamheten. Och jag tycker ju, apropå kommunikation som jag tänker att vi ska prata om idag, så är det, jag är ute jättemycket på sjukhuset. Då kan jag ju prata med alla medarbetare utifrån att jag själv har varit där. Jag har jobbat på vårdavdelning, jag har också jobbat på labb, jag har jobbat med patienter. Det, det är lättare att ha den dialogen när man vet hur vardagen ser ut.
Mm, jag förstår det. Mm. Ja, det är härligt att ha dig här, Marianne. Du fick ju ett väldigt fint pris i våras. Mm. Sveriges kommunikatörers pris för bästa kommunikativa ledare.
Mm.
Och det var ju fantastiskt att få din de som nominerade dig och få läsa det. Och jag vet att vi i juryn var väldigt eniga. Och det är ju så fina berättelser som man får in.
Mm. Ja.
Och en bild av en väldigt omtyckt direktör. Och som du säger, precis som du berättade just nu, att du är väldigt mycket ute på sjukhuset och att du är bland alla och att du gör dig till känna. Alltså att det är många som känner dig. Och så behöver det ju absolut inte alltid vara när man är direktör.
Men du, vad är det som utmärker Mariannes ledarskap då? Du som har suttit och lyssnat på... För man, som svensk så kan man ju aldrig svara på frågan själv. Det blir alltid bara, nej men det vet man ju inte.
Nej, men jag
har
ju
någon som faktiskt har gått igenom.
Ja, precis. Jag kan ju säga, och sen är det ju härligt ändå att få höra vad du själv känner, Marianne. Mm. Ja, men nej, men det är ju just det, i ditt viktiga ledarskap, empatisk person, inlyssnande, mycket kommunikativ, och att du har hela den bakgrunden och har jobbat mycket med människor och människor i alla dess genom hela livet. Tydligt ledarskap, modig, rolig, varm människa, så mycket och det, och också som använder kommunikationen som ett viktigt verktyg i ditt ledarskap och förstår vikten av kommunikation.
Jag använder ju mina kommunikatörer, låter ju så där gammaldags på något sätt, men kommunikatörerna väldigt mycket, eller vi gör ju det, och det tycker jag var ett stort lyft när jag kom till Akademiska, där man då hade en ganska stor kommunikationsavdelning där det var verkligen, jag förstod då att kommunikatör är, det är verkligen ett eget yrke.
Mm. Mm.
Det, man kan inte det om man inte är man inte kommunikatör, så förstår man inte vidden av det. Så jag använder dem jättemycket i bollplank på alla möjliga sätt.
Mm.
Mm. Mm. Jag tror att vissa av de här yrkena som kommunikatör också, när man jobbar, jag jobbar ju mycket med film och har skrivit manus och regisserat och sådana saker. Och när jag berättar det, att jag har ett produktionsbolag, jag gör mycket filmer och sådär, på fest, ibland så undviker jag att säga det.
Jag undviker att säga att jag är gynekolog.
Ja. För då kanske även fast ärendena kan vara lite olika, då är det alltid någon festdeltagare som limmar fast sig mot den och vill börja pitcha massa olika idéer.
Mm. Fast jag tycker ändå att det finns en, alltså jag älskar ju att människor är så. Alltså jag menar, och det är väl lite charm, det kan vara jobbigt sådär att nu presenterar vi vårt varumärke, det är så här, och så får man en hand upp och så säger jag gillar inte färgen blå. Den är ju liksom svår, och det är ju för att man alla tycker och känner och det är lite lättare tror jag att tycka till om kommunikation. Det här är en dålig text eller bra text. Vad är en dålig text? Det är ju inte samma för någon av oss här inne. Alltså det är ju olika stadier.
Mm. Mm.
Men det är ju lite, alltså det här tankesättet med liksom köra på bron. Och jag tror att det är ju Pippi liksom. Det här har jag aldrig gjort, men det tror jag säkert att jag kan.
Mm.
Det är ju, och det är ju helt underbart. Tycker jag. Jag funkar ju
så. Ja, alltså, jag tror Byggmax är väl glada för sånt också. Ja. Det jag har sagt är ju starkt bara för att folk tror att de kan klara av saker själva i sina hem. Liksom.
Mm.
Fast de oftast inte kan det. Ja. Men du, som jag menar, Stora kommunikationspriset, nu sa jag rätt nu förresten. Mm. Stora kommunikationspriset delas ju ut till människor som har en exceptionell på något sätt kommunikativ förmåga. Hur har du sett till att träna den muskeln utöver att du har konsulterat kommunikationsexperter i din organisation?
Men dels så tror jag att jag är ganska kommunikativ som person. Jag pratar ganska mycket. Jag lyssnar också ganska mycket. Och jag tycker om att ha en dialog. så här hela tiden. Jag tror att, att det liksom är basen i det. Att man, för att ett jag tänker egentligen att kommunikation är ledarskap eller ledarskap är kommunikation. Hur får man med sig människor? Ja, det är klart att man kan sätta ner foten och säga så här, hit ska vi gå. Men det måste ju, för att det ska hända måste man ju ändå lyssna och prata och lyssna och prata igen. Och sen, ja, jag tror att det är så. Och sen så försöker jag också jobba med tydliga mål. Jag försöker kommunicera dem hela tiden. Vi har tagit fram 4 förflyttningar. Det här ska vi jobba med. Det gjorde vi också tillsammans. Då hade vi kommunikatörer inblandade. Hur ska vi liksom visualisera de här? Vi valde att ta in en illustratör som gjorde jättefina som konstverk som handlade om våra arbeta datadrivet med kvalitet, öka högspecialiserad vård, flera vårdplatser. Och de här sakerna, de kommunicerar vi i allt vi gör. Mm. Jag delar ut tertialens förflyttning till några medarbetare. De får nominera sig själva eller några kompisar eller någon annan. Går vi dit och äter tårta, förflyttningstårta. Mm. Liksom highlightar det när vi äskar pengar, när vi lämnar in våra rapporter till politikerna. Och så alltså, är det hela tiden de här förflyttningarna med de här bilderna. Mm. När alla medarbetare öppnar datorn på jobbet eller hemma så kommer de där förflyttningarna, jättefina illustrationer. Mm. Ja, då står de där på skärmsläckaren.
Mm. Mm.
Och vi kommunicerar kring dem också, som också blir en tydlig. Det här, de här sakerna är våra viktigaste. Mm. Sen kan alla på något sätt, om man är läkarsekreterare eller doktor eller medicinsk ingenjör, så kan man ändå bidra till de här.
Mm. Mm.
Det är väldigt levande och det jag, tror jag också att man kan känna att vi gör det här tillsammans. Det kommunicerar också jättemycket, det vi gör det här tillsammans.
Mm.
Jag tar ofta liksom avstamp i ett möte eller en sak vi har gjort och kommunicerar utifrån det. Det här är i den här riktningen, det här vi ska gå. Vi gör det här tillsammans, alla vi går den här vägen.
Gillar du att berätta historier? Jag har läst på 3 olika ställen att folk har sagt att du är visionär.
Ja.
Och om man får det omdömet så brukar det vara utav människor som har hört en berätta historier.
Mm. Jag tycker om jag skriver ju såna här medarbetarbrev som vi lägger på vår hemsida.
Mm.
Och de bollar jag också alltid med mina kommunikatörer. Är det här rätt ansats? Mm. För när man har läst det själv några gånger så tycker man ju att man är rätt bra eller är rätt dålig. Det är lite olika.
Mm.
Men de tar ju ofta avstamp i ett möte.
Mm.
Och ofta med en medarbetare. Men det kan ju vara med mina politiska uppdragsgivare, universitetet. Den här podden kommer säkert att bli kanske.
Mm.
Och sen så kan jag berätta om det och så väver jag kanske in något annat visionärt. Det är ju hit vi ska gå. Tillsammans.
Mm.
Men det är ju på något sätt så att, ja, det är mot det här målet, men vi tar avstamp i det här som de flesta känner igen sig i. Det är också ett sätt att lyfta medarbetare. Man blir ju stolt när man blir omnämnd eller när ens kompis blir det eller ens avdelning.
Absolut.
Mm.
Mm. Jag tänker det är så spännande när man jobbar med kommunikation så i alla fall genom mina år så just det här med olika vår terminologi. Och uttryck och kommunikativ ledare är ju inget nytt, alltså uttrycket kommunikativ ledare, men så kan man ju emellanåt liksom, vad är det vi egentligen menar? Nu uttryckte ju du det väldigt bra, men en del jag möter ju fortfarande ledare som säger att de inte är kommunikativa ledare. Hur ser det ut i din närhet? Möter du ledare som säger så här, kommunikation är inte viktigt?
Inte i min organisation. Det är ju jättesvårt att kommunicera på Akademiska sjukhuset. Det är liksom 8700 medarbetare. Där ganska många inte har en egen dator. Mm. Inte har en egen jobbtelefon.
Mm.
Man kanske jobbar på natten. Man är inte med på möten så mycket. Mm. Man hinner ju knappt läsa på hemsidan.
Mm.
Så vi har liksom jobbat jättemycket med att stötta cheferna. Det finns ungefär 500 chefer, men vi har ju dels har vi gjort en sån här en mötestrappa, sjukhusledning onsdagar idag på eftermiddagen. Sitter en kommunikatör med att ta fram snabbanteckningar i PowerPoint-format som man får direkt efter, så går det ut till hela sjukhusledningen, alla verksamhetschefer.
Mm.
De tar det på sitt möte, sin ledningsgrupp, nästa dag med de här bilderna. efter det så läggs de bilderna också ut på hemsidan så alla medarbetare kan se det.
Mm.
Men de underställda cheferna kan också ta det i sina forum, APT eller vad det nu är, och prata kring. Dels försöker vi då, då säger man kanske samma sak. Mm. Det blir också lite som minnesanteckningar om vad man ska säga.
Mm.
Sen jobbar vi ganska mycket med att i svåra frågor ta fram material som kan hjälpa cheferna i kommunikation.
Mm.
Det var de här sakerna vi ville säga. Mm. Använd det här materialet. Men det är ganska, det är svårt. Hur når man ut till alla de här som kanske jobbar natt och aldrig hinner sätta sig vid datorn?
Mm. Det är ju en jättestor, jag förstår att det är en komplex uppgift. Men det där lät ju helt fantastiskt.
Mm, det har vi ju jobbat jättemycket.
Vilket ju skapar också den här känslan av transparens som är så viktigt.
Precis.
Mm. Mm.
Mm.
Mm.
Men jag tycker att eftersom kommunikationsavdelningen är, de är ju jätteviktiga på sjukhuset i allt från så här kalla patienter till hur ser loggan ut och hur jobbar vi i sociala medier, så är de väldigt efterfrågade.
Mm.
Mer än vad de kan bidra med. Det är liksom, kan ni komma och vara med oss? Vi behöver flasha till våra rekryteringsannonser till exempel.
Mm, mm, mm.
Vad är det som appellerar till de som ska börja jobba nu? Det är ju inte, menar, man rekryterar ju inte mig som är 60 plus på samma sätt som man rekryterar någon som är 23.
Nej.
Så, kommunikatörerna används väldigt mycket på akademiska.
Mm.
Hur stor kommunikationsavdelning har ni?
Man har ju centraliserat kommunikationsavdelningen nu då till Region Uppsala. Men de som jobbar nära akademiska är 7 stycken. Egentligen 5 kommunikatörer och sen är det en presschef. Vi har ju ganska mycket pressfrågor.
Mm.
Hon jobbar också med för hela Region Uppsala, men mycket handlar ju om akademiska.
Mm.
Och så har vi en redaktör. Vi har ju en tidning, Ronden, som kommer ut.
Mm.
Och han sköter också om delar av vår hemsida. Sen har vi lite såna här webbmänniskor som vi delar med regionen. Men 7 stycken är det egentligen som jobbar nära.
Och Johan som är kommunikationschef.
Ja,
mm.
Ja, han är jättebra. Han är mitt, han är bollplank i många frågor också. De är väldigt kloka. De är ganska unga och kloka de här personerna. Mm. Det är roligt.
Johan är med i Johanna Lindells och min bok som släpps 28 november om det inte vore för oss.
Just
så är han
det.
En av de 13 personerna som vi har intervjuat.
Ja.
Om demokratins möjliggörare och bärare.
Mm. 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 Det tänker man inte så mycket på att Nej. Kommunikatörer jobbar i demokratins tjänst på något sätt.
Nej, vilket de ju, ja, vi ska inte spoila boken ännu då. Men
de gör det.
De gör det, exakt. Ja.
Du verkar i en politiskt styrd organisation med en politiskt tillträdd styrelse och så har de sina vallöften och så har de sina mandatperioder och så ska de göra sig ett namn och så vill de bli omvalda. Och så har de lovat någonting här och så kommer verksamheten där och tjänstemännen säger en sak och väljarna tycker en sak och själva. Och så har de medierna och så vidare. Och i allt det här så ska du hålla dig själv nöjd och de löftena du har gjort till verksamheten. Och så ska du försöka liksom hålla en god relation till ledning eller till styrelsen och så vidare. Med allt det där i åtanke, hur managerar du det? Vilken väg har du valt att ta där?
Ja, men jag har liksom, jag ser att en av mina viktigaste uppgifter är faktiskt att göra de politiska uppdragsgivarna bra. Måste göra dem bra så de förstår akademiska kan bära våra frågor i sina forum de är. Men så de också förstår oss. Samtidigt som jag gör dem bra så måste jag också göra verksamheten bra. Och också vara den här bryggan, försöka förmedla till verksamheten att vi lever i en politiskt styrd organisation. För mig är det ganska lätt, men det är svårt när man jobbar längre ifrån det.
Mm.
Men jag jobbar jättemycket och försöker också liksom använda min kommunikation på olika sätt, uttrycka mig på olika sätt när jag pratar inåt på sjukhus, när jag pratar med politiken. Men jättemycket handlar om att försöka göra andra personer bra på något sätt så att de kan känna en stolthet. Även om det liksom krockar så vill jag öka förståelsen till varför det krockar. Och sen är det ju egentligen mina uppdragsgivare. Det är ju de som ger mig uppdraget, det är ju det som jag ska utföra.
Hur ser man till att en verksamhet med dess medarbetare använder liksom kanalerna in i verksamheten? så att de både känner sig lyssnade på, men att man också, för jag menar, det där kan jag tycka kan vara ett litet, kan vara en utmaning i stora, inte minst offentliga organisationer. Den privata sektorn har ju inte det problemet på samma sätt, men det offentliga, där ligger liksom medarbetarens väg till medierna ligger mycket närmare på något sätt. Och hur ser man då till att om det finns något missnöje som börjar bubbla någonstans, hur ser man till att de medarbetarna kommer till cheferna så att cheferna har möjlighet att åtgärda det och att de inte börjar med att skriva en viral post som är längre än döda havsrullarna om hur besvikna de är på sin arbetsplats som sen genererar en massa debattartiklar och grejer?
Det där är jättesvårt. Otroligt svårt. Och,
ja, jag vet, det är svårt. Ja, men
försöker vi vara väldigt öppna med att vi lyssnar på alla. Vi har sån här forum där man skriver en fråga till sjukhusledningen som vi försöker besvara. Ibland kan jag får faktiskt förvånansvärt få mejl från medarbetare. Men när jag får det och skriver så här, du fattar inte hur vi har det här. Mm. Och här är det jättejobbigt. Då kan jag säga så här, men jag kan komma och ta en fika med er. Mm. Och så försöker jag vara ute och träffa dem. Ja. Och sen kan ju inte vi alltid mötas när man säger att för oss skulle det här underlätta jättemycket om vi kunde tjäna så här mycket mer.
Mm. Mm.
Och då kan jag bara säga att det är de här ramarna vi har. Vad kan vi göra här och nu? Och ibland så blir det ändå virala förstås. Mm. Men man får ändå försöka möta medarbetarna, tänker jag.
Mm.
Sen är det ju ganska speciellt i offentlig sektor att det är okej att vara ute och prata om sin arbetsgivare.
Mm.
Och det får ju vi också förhålla oss till.
Mm.
Och vi försöker att inte gå i, att inte debattera medialt saker som handlar om sjukhuset. Det försöker vi hantera in på sjukhuset.
Mm. Ja, men, och det är ju helt rätt. Och jag tänker bara att man måste ju uppleva en viss frustration som chef. Om man plötsligt liksom ser en medarbetare som, alltså jag säger ju inte att folk får väl skriva det om de känner för det, liksom. Det är ju de rättigheterna som finns. Men jag tänker bara frustrationen från chefsperspektivet. Så ser man en medarbetare som börjar liksom prata och så är det lite missförstånd. Mm. Och så är det liksom väldigt mycket eget tyckande. Men framförallt kanske frustrationen över att varför kom de inte till mig och pratade om det för?
Ja.
Och då är det kanske en kulturfråga. Eller så kan det vara kommunikationsvägarna som brister på olika sätt. Men att tillgängliggöra sig själv som högsta chef menar du? Att det är viktigt eller?
Ja, och inte bara mig. Egentligen är det inte jag som ska möta alla. Men jag kan ju göra det sådär. Men jag tänker att det här är också en verksamhet som är viktig. Eller som jag inte har varit på för att jag känner att jag vill. Då lär jag känna den. Men jag tar alltid med mig chefen. Jag tycker alltid så här, har jag pratat med din chef? Och jag tycker det är viktigt. Men vi försöker ju också möta med att lyfta de sakerna som är bra. Vi har ju ett Instagramkonto till exempel.
Ja, just det.
Som är jätteväl besökt.
Vad heter det?
Det heter Akademiska. Och där
nu får ni precis en ny följare här.
Ja, precis. Och där olika verksamheter har Instagramvecka. Det är jättekul. Då är ju, man äger den veckan i princip själv. Man får ju förstås kommunikationsstöd. För annars är det är inte så lätt. Man tror att det är lätt att ha ett Instagramkonto. Men får man stöd. Och där lyfter vi in bra saker och hur kul det är. Och där kan det ju vara så att då droppar in lite anställning. Någon som undrar, kan man jobba hos er? Och så man försöker lyfta det som är bra.
Mm.
Sen har ju, vi har ju också haft en annonskampanj som heter Svart på vitt. Svartvita foton.
Mm, jättefin.
Ja, där medarbetare liksom säger att det här är jättetufft. Men varje dag så räddar jag liv. Mm. Eller ibland känner jag att jag inte hinner med mina arbetsuppgifter. Men jag gör alltid något bra.
Mm. Visst så, gjorde ni den som utställning också?
Ja, sen gjorde vi den som en utställning.
Ah, fantastiskt.
Jättefint. Ah, hade,
ah. Jättefint. Mm. Jag tänker liksom kring det här, att det kanske är mer offentlig sektor, men jag upplever nog ändå att det är kanalernas, alltså den tiden vi lever i med kommunikation och att vi har så många olika sätt att uttrycka oss på som gör att vi också, olika människor väljer att använda de här kanalerna på olika sätt. allt ifrån trollen till liksom säga sin besvikelse eller sin uppmuntran. Mm. Och jag tror att det finns på de flesta arbetsplatser, större arbetsplatser.
Ja, men jag tänker Tesla till exempel. Där har man ju inte sett en enda medarbetare som går ut och skapar en viral inlägg, utan det är ju LO som säger nu ska vi kicka ut dem i Sverige. Där är ju debatten på en annan nivå, bara som ett exempel. Men offentliga verksamheter, i synnerhet människoverksamheterna, alltså lärare, poliser, sjukvård, de tar och ges ett större utrymme, både i sociala medier och i medier, på ett annat sätt. Men det är ju för att vi har ju beröringspunkter med just de verksamheterna hela tiden. Svart på vitt, det var ju Olle Hägers och Hans Viljus serie också på SVT, kommer du ihåg det?
Nej.
Då hade de ett historiskt porträtt, eller ett historiskt fotografi som de bara zoomade in på under liksom 5-6 minuter. Och under tiden så hade man Hans Viljus karaktäristiska röst. Mm. Mannen i seriebild heter Nils Karlsson. Han har precis kommit hem från 3 månader i Uruguay där han har hjälpt milistrupper att frita 3 svenska legionärer.
Det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Mm.
Jag skulle vilja fråga, jag tänker, nu pratade vi ju om väldigt mycket kommunikation, ledarskapet, men ledarskapet har ju också andra bitar. Då tänker jag på liksom varumärket Akademiska sjukhuset på marknaden. Mm. För det vet jag ju är en jätteintressant uppgift också. Mm. Alltså att sjukhusen, hur jobbar man med ett sjukhus som ett varumärke på en global marknad?
Dels så har ju vi säljer ju en del vård internationellt. Mm. Och vi har ju något som heter Uppsala Care som förmedlar den här vården. Som ju blev ganska tillstukad under pandemin. Mm. När vi knappt vårdade våra egna patienter och än mindre skickade patienter över Europa och världen. Men
det gick ju inte.
Nej, det gick ju inte. Nej, men vi jobbar så. Jag försöker ju också vara ute på olika, vara med i olika sammanhang också. Vi har ju olika verksamheter inom sjukhuset som är väldigt starka internationellt och är med i sådana internationella grupperingar som kan handla om några speciella tumörer eller någon speciell kirurgi eller så här. Mm. Så det är ju jätteviktigt. Mm.
Men det är inte häftigt tycker jag att Sverige ändå har så många duktiga sjukhus.
Ja, men det är helt otroligt. Mm. Det finns ju någon sån här rankinglista över sjukhus där det ändå finns 3 svenska sjukhus som är bland de 100 bästa. De säger att det är i världen, det vet man väl inte riktigt. Men där vi ligger kanske på så här runt plats 50 i världen. Mm. Det är ju också ganska häftigt att vara på.
Fantastiskt.
Vad beror det på tror du?
Nej, men det så har vi faktiskt väldigt bra vård i Sverige. Mm. Vad man än säger och hur man än läser i media så har vi ju det. Vi har ju en hög medellivslängd och låg barnadödlighet och mödradödlighet. Och sen så är vi ju ett innovativt land. Vi glömmer det också. Jag glömmer också det och tänker att vi är sega. Varför tar så digitaliseringen så lång tid? Mm. Men vi gör ju mycket innovation i det här landet.
Mm. Mm. AI?
Ja.
På sjukhus, hur blir det?
Jag tror att det kommer att ta plats. Mm. Allra mest förstås i liksom administrativa resurser. Ja. Det är ju inte så att AI kommer att avlasta i den precis nära omvårdnaden. Det kommer ju inte vara AI som pysslar om den här patienten och lägger om såret. Men kanske granska röntgenbilder, summera ihop olika provsvar. Vad betyder det här?
Men inga patientmöten. Du verkar ha ett sprucket strålben på vänster sida.
Ja, men egentligen använder vi det som någon sorts beslutsstöd. Patienter svarar på enkäter eller kryssar i eller sådär. Så att det blir ju numera ett beslutsstöd kanske till läkaren eller till den som sitter på larmcentralen och ska skicka ut en ambulans.
Just det.
Och det är ju i alla fall delvis AI. Mm. Mm. Och ja, det kanske kommer att bli mer sådana där att patienter, med tanke på hur få vi kommer att vara som ska hantera väldigt många. Mm. Vi som jobbar i offentlig
sektor,
polis och lärare och allt vad vi nu är.
Mm. Ja.
Då kanske det blir så att man får lägg gipset så här.
Jag förstår att du har det svårt just nu. du kan berätta för mig hur du mår. Jag har fått en rating på 3 av 5 i empati.
Det var ju faktiskt Bris som gjorde en sån för några år sedan, en sån bot för deras för att nå ungdomar när de ringer in.
Okay.
Deras jourtelefon. Mm-hmm. Som funkade faktiskt jättebra.
Den funkar? Mm. Men vad då är bot? Hur då bot?
Ja, men att det är så många gånger så handlar det om att det egentligen bara ska finnas någon på andra sidan. Mm. Och botten fanns där. Mm. Dygnet runt. Det var innan de fick stöd från statliga stöd för att göra sin jourlinje dygnet runt. Mm. Men och så nattetid. Och det är oftast då som samtalen kommer. Mm. Så var det ändå någon som svarade.
Men jag frågade någon sån här chat-GTP. Skrev jag så här att jag tror att min man har bett dig ta fram en kärleksdikt till mig. Hur ska jag kunna veta om det är sant eller inte? Ja, då fick jag lite olika sådär då. Och sen på slutet skrev den ändå, även om det är så, så kanske inte det är dåligt. Mm. Han kanske bara inte kunde uttrycka sig själv. Mm. Det tyckte jag var lite fint liksom. Mm. Den visade lite empati för mig.
Ja. Så är det ju, ja, men jag vet. Och jag ställer ganska ofta såna lite kluriga frågor. Mm. Och då svarar ju den ChatGPT ganska ofta tillbaka till mig att nu tror du att jag är klokare än vad jag är. Här verkar du vara klokare än jag.
Vad fint.
Ja, men det var så här lite. Mm. Ja.
Men du, vi kom in på den här rekryteringsutmaningen. Det är ju väldigt få, om man tänker generellt, som eller för få i alla fall, som vill jobba inom vård, polis, lärare, rörmokare, målare, snickare, frisör. Det är väldigt många yrken, väldigt många sektorer som har jobb att erbjuda. Mm. Som dessutom är väldigt flexibla jobb som gör det möjligt för dig att kunna jobba på olika platser i landet.
Jag sa att det var få som ville jobba där.
Eller få som vill jobba inom de yrkena som jag räknade upp.
Nej, inte den senaste generationen. Sista generationsmätningen.
Aha. Som vem har gjort?
De
har gjort det.
Vad heter de? Ungdomsbarometern gör ju den här generationsmätningarna. Z, Y och X, de som blir så stora.
Mm.
Och, och den sista där så vill man jobba med mer praktiska yrken tillbaka.
Okej.
Okay. Mm. Alltså de som fortfarande är... jag vet inte vad det blir för bokstav på dem då. Men de som fortfarande är för små idag för att jobba. Ja. De säger ändå att framtiden är att gå tillbaka till mer praktiska yrken.
Och vad beror det på?
Man tror att det beror på digitaliseringen. För det här är ju generationen som är född med digitaliseringen. Helt digitaliserad generation.
Mm.
Och de ser en helt annan värld och så mäter man sitt värde mot det digitala och inser att det jag kommer kunna jobba med är det praktiska, för det kommer inte digitaliseringen kunna ta hand om.
Mm.
Just det.
Så smarta barn.
Mm.
Men ni har ju fortfarande en utmaning rekryteringsmässigt, och det är ju toppenbra om det är så att de som är mellan 10-13 eller vad det nu kan vara idag vill jobba med den typen av yrken. Men jag vet ju att bland annat sjukvårdssektorn under väldigt många år har haft stora problem.
Jag tror att vårt största problem är att behålla dem som vi har.
Okej.
Okay.
Så det är tillräckligt många som börjar, men det är för många som slutar.
Det skulle kunna vara fler som börjar också. Men om man stannade kvar så skulle vi behöva färre som börjar.
Mm.
Dels så har det ju varit otroligt slitigt under pandemin. Jättemånga jobbade jättemycket och blev trötta.
Visst.
Man blev det liksom mentalt jättejobbigt och fysiskt också. Och sen så gick vi ur det med det som man då kallade vårdskuld.
Mm.
Eller uppskjuten vård, allt det vi inte kunde göra då. Så det var inte så att när pandemin la sig så blev det liksom ett lugn. Man fick kanske gå tillbaka till den avdelningen där man, med de patienterna man jobbar med, man så enorma köer och jättemycket, och vi pressas in i att vi måste göra mer och mer. Så att många har liksom slutat därför. Och jag tror också att i alla fall i sjukvården som ju bedrivs 24/7, så måste det vara några som jobbar på kvällar och på helger. Och vi försöker ju, tänker ju jättemycket på hur ska vi kunna vara flexibla och på vilket sätt kan vi öka flexibiliteten. Men på något sätt så måste det ändå finnas några där på natten eller på kvällen. Mm. Och jag tror att man, dels så finns det någon sorts trötthet och man känner sig lite ofri i att man, att man måste på något sätt inordna sig.
Mm.
Och, så det jobbar vi på Akademiska, eller i hela regionen, i hela Sverige tror jag, jättemycket. Hur kan vi jobba med vår arbetsmiljö så att man vill stanna kvar här? Hur kan vi göra det så att det passar alla generationer? För alla har ju också olika krav. Så jag tror att det är en jättefråga. Men sen på sikt så måste vi ju jobba annorlunda, därför att vi kommer inte att räcka till till allt där. Och försvaret ska muskla upp. Och,
På vilket sätt har generationerna olika krav?
Ja, men jag tror, ja, dels kan det ju vara så att man befinner sig i olika delar av livet. Småbarnsåren då kanske det kan för någon kanske det är jättebra att jobba på kvällar och nätter, för man kan vara hemma på dagarna. Men när man är yngre kanske man vill komprimera, jobba jättemycket för att ta långa ledigheter. Man kanske helt enkelt, jag tänker de som har jobbat länge i vården, de har ju i början jobbat på så här fasta scheman. Man kunde ju se 3 år framåt om man skulle jobba på julafton eller nyårsafton eller inte. Man jobbade alltid med samma människor. Och då tycker man att det här är det jobbet man har. Det är liksom tryggt, det är bra. Det är fint, jag vet, det är så här, passar mig. Medan när man är ny kanske man vill vara mer flexibel. Eller man vill inte jobba natt. Eller man vill göra något annat. Och vi är ju så, det är liksom andra saker som styr, att äldre generationer, kanske min egen också, bärs ju kanske mer av en lojalitet, eller man stannar kvar på sin arbetsplats. Då var det mer, nu handlar det jättemycket om vad kan liksom jobbet ge mig. När jag känner att det här inte ger mig så mycket mer, då vill jag byta.
Ja, det där tycker jag det är ju en jätteutmaning. Bland alltså många av de som är födda på 80- och 90-talet har ju haft den inställningen. Det har ju, apropå undersökningar, det har ju konstaterats faktiskt. Jag vet, jag var på någon dragning med, som Kairos Future hade om just den generationen. Det är ju väldigt svårt för en arbetsgivare att mötesgå det. Och jag menar, den slutsatsen jag har just nu, det finns garanterat människor som vet mycket mer om det här än vad jag vet. Men den slutsatsen som jag dragit på den kunskapen jag hittills har tillskansat mig är att man inte ska göra så mycket anpassningar.
Nej.
Utan man måste ju anpassa verksamheten för den som verksamheten berör och som verksamheten ska hjälpa. Och då får man se till att hitta, då kommer det efterhand komma folk dit som förstår att det här är liksom vårt mission. Jag säger inte att man ska inte idka någon tyrannisk liksom, stenhård linje gentemot medarbetarna, men man måste liksom anpassa det efter i ditt fall patienterna. Det är de som går först liksom. Och då får människor som är beredda att liksom, okej, det här är inte en arbetsplats som kan ha en kyl med noccoläsk och ett pingisbord liksom, du vet, en dalmatiner som ett stöddjur som jag kan gå till lite då, utan det är liksom, jag sätter den här lojaliteten och den här plikten framför det. För det här uppdraget är viktigt. Liksom.
Men jag tänker också att på en jättestor arbetsplats som vi är på Akademiska, så finns det ju väldigt mycket jobb egentligen som man kan utvecklas. Man kan ju byta av det när man kan lära sig mer. Och det försöker vi också jobba på.
Absolut. Interna karriärvägar.
Om vi får gå tillbaka och lite så här i slutet avrunda vårt fina samtal. Kommunikativt ledarskap och kommunikation. Vad är dina bästa tips för en kommunikativ ledare? Om man vill bli det eller att bibehålla?
Jag tror att man ska komma ihåg att kommunikation är tvåvägs. Att det inte är information. Utan att det är dialogen. Jag tror att det är det viktigaste. Och att hålla dialogen levande. För då kommer man, det hjälper en otroligt mycket även när man inte tycker samma sak. så kommer man ändå framåt.
Mm.
Om man vill ha olika färg på loggan till exempel.
Mm. Just det.
Jag tror att det är det viktigaste i det kommunikativa ledarskapet. Att, att det är liksom tvåvägs eller multivägs.
Mm. Det är fint.
Mm.
Bra avslut tycker jag.
Mm. Absolut.
Jag håller nämligen helt med.
Ja.
Marianne van Rooyen, stort tack för att du tog dig tid att vara med i Kommunikationspodden. Ja,
stort tack.
Tack för att jag fick komma och tack för att jag fick priset. Så otroligt smickrande.
Jättehärligt.
Mm. Ja. Tack.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat. What it wants till it doesn't.